Idrott Sverige har sorg. Jag tror kanske att du som normalt inte följer med i idrottshändelserna har, du har inte kunnat undgå de här händelserna heller. Det som skulle bli en stor fest, det kom av sig redan innan festen hade börjat. Då en 43-årig fyra barns pappa blev misshandlad till döds i Helsingborg innan allsvenskan skulle köra igång. Debattens vågor har svallat höga. Jag brukar titta på sportpanelen ibland på måndag förmiddagarna 7:45. Och faktiskt hela kvarten den här gången handlade om det här. Och det var en debatt, inte så mycket, eller ett samtal, inte så mycket om idrotten egentligen, utan om våldet och hur såna här saker kan hända. Och hur man ska kunna ta tag i det här och göra någonting åt det på ett bra sätt. Hur ska man få slut på det här meningslösa och idrottsfrämmande våldet? Ungefär så skulle man kanske sätta rubriken. Det är en viktig debatt att ta tag i, och samtidigt kan jag tänka att den behöver fördjupas och vidgas. Och det fanns sådana antydningar också i det samtal som var i sportpanelen den här måndag morgonen. För att ytterst handlar ju det här om: vad är en människa? Vad är en människa? Nu kommer det bli ganska basal, ganska grundläggande predikan idag. Jag har liksom inte kunnat undgå det från de här texterna som vi har läst. För de är så otroligt centrala, alla de här texterna. Jag ser liksom tråden i det. Man försöker att hitta en tråd för de här. Alltså vi har ju ett tema för varje söndag. Så man valt en text från Gamla Testamentet, en text från breven i Nya Testamentet och en evangelietext. Och ibland är det svårare att se, men idag är det ganska lätt att se den tråd som finns mellan de här texterna. Jag tänkte faktiskt svepa lite lätt förbi alla tre. Vi börjar med första Johannesbrevet kapitel 1 och vers 8, där det står att om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Man kan ju höra sådana här saker ibland. Människor antyder: varför pratar man så mycket om synd i kyrkan? Vi börjar ju på det sättet idag också. Vi börjar med syndabekännelsen. Jag tror att det är jourtelefonen ringer här. Vi börjar med syndabekännelsen i början av gudstjänsten. Det finns en fin tanke i det att få lämna av sig. Få gå befriad vidare in i gudstjänsten. Men en del känner det mer som att man börjar med att tala om att man är dålig som människa. Så får man liksom må dåligt över det. Det är ungefär som att tänka sig att varför pratar läkaren om cancer med patienten? Det får ju honom bara att känna sig sjuk. Så det blir ungefär samma sätt att resonera utifrån hur jag tänker att det här med synden och syndabekännelsen kommer in i våra liv. Varför pratar med patienten om cancer? Han känner ju bara att han är sjuk. Varför gör läkaren det? Jo, därför att det är antagligen ett verklighetsfall som det handlar om. Och det läkaren vill göra är att säga att så här kan vi ta tag i det här. På det sättet kan vi behandla. På det sättet kan vi förhoppningsvis få bort det sjuka och göra dig frisk. Vi behöver också tala om synden. Vi kanske gjort det på felaktiga sätt många gånger. Som får människor bara att bli tyngda. Men vi behöver tala om synden, därför att med det ärendet att också visa att det finns väg till befrielse. Det finns något alternativ, det finns ett annat sätt att leva och det finns en väg till befrielse. Det som kanske plågar mig. Vi hörde de här härliga orden, vi kallar dem för avlösningen, där vi får tillsägelsen om Guds förlåtelse. Det var ju precis från det här, den nionde versen i första Johannes brev kapitel 1. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Men så kommer Johannes tillbaka igen. Tydligen är det ett sammanhang där människor säger att vi är syndfria. Vi har inte någon synd. Så han måste liksom ta den repa till. Och då säger han, eller skriver han: om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare. Och det står han och honom hela vägen i det här sammanhanget där Johannes skriver. Så handlar det om Gud. För att det var där han började. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi är utan synd, då gör vi honom, alltså Gud, till en lögnare. Gud tar det här med synden på stort allvar. Inte för syndens skull. Jag tänker det är också en viktig infallsvinkel av det hela. Inte för syndens skull. Han är inte någon slags principnisse eller någon slags överåklagare så här som söker alla sätt att kunna fälla oss, att komma åt oss, att döma oss, klämma åt den som har felat. Utan Gud tar det här med synden på stort allvar för människans skull, för vår skull, för din skull, för min skull. Genom hela Nya Testamentet ser vi det väldigt tydligt. Gud tar det på stort allvar. Alla har syndat och förlorat härligheten från Gud, skrev Paulus i Romarbrevet, jag tror det är kapitel 3. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Synden blir som en barriär mellan mig och Gud. Och om den inte behandlas så får det konsekvenser för evigheten. Om vi går till nästa text så hittar vi ju själva essensen, själva koncentratet av vad Bibeln handlar om. Det är ju Johannes 3 och den 16:e versen där, den tror jag många av er kan utan till. Jag har försökt att tuta in den i våra konfirmander efter konfirmandläger efter konfirmandläger. Jag tänkte att den här ska de åtminstone bära med sig. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud tog synden på största allvar, sände Jesus. Gav oss Jesus, som Johannes skriver det. Gav oss Jesus för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så det är så viktigt att koppla den 17:e versen också till det här. Kan ni den utan till också? Den skulle man behöva lära in, för den är otroligt viktig. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Koncentratet, essensen av vad kristen tro handlar om. Koncentratet, essensen av vad Bibeln berättar för oss. Gud sänder sin son, inte för att döma oss, utan för att rädda oss, för att frälsa. Gud gav oss Jesus för att världen, alltså mänskligheten, översätter vi ju det, skulle kunna räddas genom honom. Jag tänker att man kan vända på det här också och säga att om inte Gud hade sänt Jesus, var hade då räddningen funnits? Det verkar vara den lösning som Gud såg var möjlig. Om inte Gud hade sänt Jesus, om han inte hade sänt sin son till världen, då hade vi kanske inte kunnat räddas. Det är därför också vi envisas med att säga, vi är lite obekväma som kristna, säga att vi envisas och säger att Jesus är enda vägen till Gud. Därför att det är genom Jesus som försoningen har blivit möjlig. Det är genom Jesus som försoningen har ägt rum. Därför, genom Jesus finns förlåtelse och befrielse från synden. Innan den här vers 16 då, så står det en liten kryptisk vers som inte är så alldeles enkel. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen, alltså Jesus, upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Det här fick vi läsa i den gamla testamentliga texten från 4:e Mosebok. En lätt märklig historia egentligen. Om hur giftormar kommer in i lägret. De är på väg från Egypten, från slaveriet. De får gå i en lång vandring i ökenlandskap. Och så kommer giftormarna in i lägret. Och de som blev bitna, de dog. Och folket inser att de har skött sig illa. Och de ber att Moses ska vädja för dem inför Gud. Gud, se till oss. Gud, ta bort de här ormarna. Men Gud tar inte bort ormarna, utan vad gör han? Jo, han säger till Mose: gör en orm, så sätter du upp den på en stång, och den som tittar på det här, den kommer att bli botad.
Det är en annorlunda sätt att hantera problematiken. Jag tror att det är en Guds pedagogik. Det är så mycket i Gamla testamentet som vi ser blir en slags förebilder, ett exempel, som sen när Jesus kliver in i handlingen så ser vi att det här hjälper oss att förstå mer av vad det är Jesus gör. Poängen här tycker jag ligger för egen del i att det är giftormar som är problemet. Det är giftormar som ställer till det. Och Mose får göra ormen. Överfört i Nya testamentet. Vad är det som ställer till det för oss? Jo, det sa jag i början. Synden är det som ställer till det för oss. Och vad läser vi om Jesus? Jo, vi läser att han blir för vår skull gjord till ett med synden. För att vi ska kunna bli till ett med Guds rättfärdighet. Förstår ni? Jesus blir synden som hängs upp på den där pålen. Och när vi ser upp på honom, då kan vi bli befriade från det som annars är en dödssjuka i våra liv. Pedagogiken finns där redan i Gamla testamentet. Han som inte visste vad synd var, alltså han som inte själv var en syndare, blev för vår skull gjord till ett med synden. För att vi skulle kunna bli till ett med Guds rättfärdighet. Genom att se på Jesus kan vi få byta synden mot renhet, rättfärdighet, förlåtelse, evigt liv. Och så är löfterna i Nya testamentet. Jag ska be Olof ta fram en psalm här. Det här är nummer 73 i vår psalmbok. Och den har ett fantastiskt innehåll tycker jag. Kan ni den här så vi kan sjunga den bara rakt av? Ni som vågar och vill, häng på. Vi till ditt altarbord bär fram som offergåva, o Guds lam. Vår glädje, våra nederlag, oss själva, allt vad du oss gav. Du själv är gåvan Gud oss gav, den räcks åt alla utan krav. Och här ett saligt byte sker, du tar vår skuld, din frid du ger. Låt ingen stanna utanför, men gör oss till en kropp, ett bröd, en längtan genom varje dag, en bön, kom Herre Jesus snart. Ta tillbaka till vers 2, Olof. Du själv är gåvan Gud och skav, den räcks åt alla utan krav. Och här ett saligt byte sker. Du tar vår skuld, du din frid du ger. Här är en strof som ofta kommer tillbaka i min tanke. Ett saligt byte som sker. Du tar min skuld och din frid du ger. Gud försonar hela världen med sig själv genom Jesus Kristus. Det finns hopp för oss. Då knyter vi ihop den här cirkeln med att gå tillbaka till första Johannesbrevet. Och kapitel 2 hamnar vi då, verserna 1 och 2. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Det är inte så lätt att hänga med Johannes här, men han säger att ja, men försök inte säga att du inte har någon synd. Det stryker under flera gånger. Och så kommer det sen, det här skriver jag till er för att ni inte ska synda. Jag tänker det så att eftersom Gud är den han är, Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Därför att Gud tar synden på så stort allvar, därför att synden verkligen blev till blodigt allvar för Jesus Kristus. Därför, var vaksamma så att ni inte syndar, utan håll synden på avstånd. Men, fortsätter Johannes,
Om någon syndar har vi en som för vårt talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig.
Hur mycket tröst finns det i det här? Han som har dött för oss, Jesus Kristus som har dött för oss, för vår talan inför Fadern. Han talar gott för oss. Hur mycket tröst ligger inte i det här? Han för vår talan, min talan, din talan, inför Gud. Vilken grund har han för att tala gott för oss? Jo, han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världens. Har du inte strykt under det här i din bibel, så tycker du ska göra det. Han är det offer som sonar våra synder, inte bara våra utan hela världens. Det säger mig det här. Vad skulle jag kunna ställa till med? Vad skulle jag kunna synda som inte ryms här? Förstår du poängen? Han är det offer som sonar inte bara mina synder utan hela världens. Hur ska jag ta mig utanför det? Det går ju inte. Vilken otrolig tröst. Stryk under det. Han är det offer som sonar mina synder, men inte bara mina utan hela världens. Se på Jesus. Tro att det gäller dig. Knyter vi ihop det här nu då, så börjar jag där. Alla har syndat, förlorat härligheten från Gud. Men det är inte fokus idag, utan det vi hela tiden kommer tillbaka till, det är försonaren som står som rubrik. Jesus i fokus. Han gick in under våra villkor. Han tog vår synd och skuld med sig i sin död. Hans uppståndelse säger oss att det finns hopp för oss. Hopp om syndernas förlåtelse. Hopp om det dödas uppståndelse. Hopp om ett evigt liv, som vi formulerade det i trosbekännelsens ord alldeles nyss. Nu tänkte jag att Anna-Karin ska få sjunga en sång för oss. Och den sången, så den bön och den sången finns en väldigt tydlig bön om överlåtelse. Ta mig. Jag ger mig till dig. Lyssna in orden, och om du vill, be gärna med i den. Varsågod.